Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är före detta proffscyklisten och numera företagsledaren Mikael Roddan Andersson. Mikael Roddan Andersson, stort välkommen till Coach Meet Coach.
Tack så mycket för det.
Född i Höganäs, 53 år. Din idrottsliga karriär startade ju med rodd och det blev hela 7 SM-guld där. Och sen vid 18 års ålder ungefär var det va? Så blev det cykel istället och det gick väldigt bra för dig som cyklist. Cykelklubben Fix i Helsingborg blev moderklubben och sen rullade på därefter. 3 segrar i postgirot, VM-silver i tempoloppet i Treviso 99. Endast 14 sekunder efter Jan Ulrich, en väldigt stor merit. Seger i Tour of China, massor av SM-guld och andra segrar. Deltog i olympiska spelen vid 3 tillfällen. Som proffs körde du för olika stall i Portugal, Tyskland, Holland, Danmark, Italien och Slovakien. Årets cyklist i Sverige 6 gånger, nominerad som årets idrottsman och årets idrottsprestation på idrottsskalan 2000. Efter avslutad cykelkarriär har du sedan gjort en väldigt framgångsrik resa inom näringslivet och är numera vd på stålkoncernen Tata Steel i Halmstad. Du har också jobbat i Holland och Norge i näringslivet men är nu tillbaka i Halmstad igen. Också ordförande i Halmstad cykelklubb. Stort grattis till en väldigt framgångsrik karriär både som cyklist och inom näringslivet so far.
Ja, om man nu ser det som en merit och gjort allt det där så får jag väl tacka för det.
Absolut, det ska man göra. Ska vi börja med smeknamnet Roddan? Det är väl lika bra att ta det från början, hur det kom till.
Hur det kom till? Ja, det är tämligen enkelt. Det är ju som du beskrev i min idrottsliga resa. Att, klart att efter, vad var det nu, 11 år som framgångsrik roddare så är det klart att och jag började cykla lite för skojs skull. Hette Mikael Andersson och helt plötsligt med den bakgrunden och extremt vältränad fysiskt så gjorde jag en ganska snabb entré i cykelsporten och rensade snabbt på banorna. Problemet mitt var att det fanns redan 2 Mikael Andersson i sporten och när man då hörde talas om en person som hade vunnit Klarälvsloppet Mikael Andersson så börjar man ju fundera på vem i hela fridens namn. Ja, den där Roddan. Mm. Och därav föddes ju smeknamnet. Va?
Så att, och sen har du fått leva med det i hela ditt liv kan man säga.
Ja, man kan säga så. Jag har levt med det. Mm. Dock, de som känner mig vet ju att jag kallar mig alltid Micke. Jag har aldrig kallat mig vid smeknamnet Roddan. Nej. För att det är det som de andra kallar mig.
Ja, vi kör på Micke här också. Du växte upp i Höganäs och då blev det rodd. Varför blev det rodd från början?
Ja, Höganäs var ganska enkelt. Det var uppdelat i övre och nedre. Du hade 2 idrotter. Det var antingen var du med i roddklubben och tillhörde nedre, hamnen. Mm. Eller så var du i det övre och då tillhörde du fotbollen. Mm. Så det var fotboll eller rodd som gällde. Mm. Och faktum är att det skilde en vecka på det. För jag var och tittade på IFK Höganäs fotbollsträning som sjuåring.
Ja.
Stod och tittade vid sidan om, var lite för blyg, så jag vågade inte gå fram och fråga om jag fick vara med. Så att, ja, då blev det. Och nästa vecka så åkte jag ner till rodklubben och de såg ju mig, stod där och tittade, så jag fick vara med där. Och det blev det rod.
Det blev rod. Och det gick väldigt bra för dig som roddare. Som sa, 7 SM-guld.
Ja, nu ska man komma ihåg att det är förvisso 5 ungdoms-SM, mm. ett junior. Och men jag vann ju som redan så förstås junior svenska seniormästerskapen individuellt.
Mm.
Nordisk mästare och ja, jag tror jag har några hundratal segrar också. Jag vann väl praktiskt taget nästan allt jag rodde.
Det är härligt. Du, vi ska inte lägga jättemycket tid här på podden på din roddkarriär, utan det finns otroligt mycket annat spännande att prata med dig om. Det blev sen cykel då. Och då kom min första funderingen, varför hoppade du över från rodd till cykel när det gick så bra för dig som roddare?
Det är egentligen det är som alltid i livet, att frågan är inte så enkel att det är ett beslut bakom eller en anledning bakom besluten, utan diverse olika saker i mitt liv gjorde att jag kände att nej, jag är färdig med det här.
Mm.
Så att faktiskt sista gången som jag satt i en roddbåt, då gick jag ut och blev svensk juniormästare i Rörsjön 1985.
Mm.
Sen tyckte jag bara nej, been there, done that.
Mm.
Så att jag ville göra något annat, och cyklingen var egentligen bara att jag skulle... Jag började cykla lite för skoj skull och köra Vätternrundan ihop med några motionärer.
Ja, för då blir den naturliga frågan, varför blev det cykel och hur kom du in på det då?
Nej, men det är som jag sa, att vi hade en brandman hemma i Högerna som jag tränade mycket ihop. Vi körde rullskidor ihop, vi sprang ihop, vi cyklade lite ihop. Jag tyckte det var jättekul, och så tyckte han att vi kör Vätternrundan.
Mm.
Och det var ju en jättekul grej för svensk klassiker, de har hört att det gör ju alla duktiga idrottsmän. Va? Så
ja.
Att, jag tänkte, då gör jag det. Mm. Och det är klart, ska du cykla 30 mil, då krävs det kanske också att man tränar lite. Så att jag tog kontakt med cykelklubben lokalt i Helsingborg då. Och frågade om jag fick vara med och cykla.
Mm.
Och det var ju första steget in i det som sen kommer att bli att jag var aktiv i cykelsporten.
Mm. Mm. Och när kände du att, fasen jag, det här har jag en framtid. Det här kan bli någonting bra, jag... satsa på cykel istället?
Ja, det är egentligen så är detta första året 1986, och som svar på den frågan så är det augusti 1986, men innan det så var det så att jag började träna med klubben och tyckte det var jättekul att cykla, men jag hade ju fortfarande inga ambitioner. Sen övertalade de mig att börja tävla, för det är klart att de såg ju bara 19 år komma från ingenstans.
Mm.
De visste inte min bakgrund, och jag berättade inte om den heller, utan jag bara hängde med och cyklade med lite åkarna och det var nog en annan som reagerade på det. Jära, vad det här kan vara.
Mm. Och då visste de inte din fysiska bakgrund som
roddare? Nej. Det fanns ingen anledning att berätta om det. Nej. Det var helt ointressant, tyckte jag. Så att jag cyklade på där och körde väl ifrån dem en annan gång. Och sen övertalade de mig att börja tävla. Mm. Eller om man skulle testa det. Och där kan jag säga att då hade jag i minne från Tommy Prim, Bent Johansson och alla dessa stora cyklisterna.
Mm.
Så jag tänkte i mitt eget sinne, och det kommer jag än ihåg idag, jag tänkte, ja fan, det kunde vara häftigt att testa cykla. Då kan man alltid säga att man varit cyklist sen, för det är en häftig sport. Och så jag valde att hoppa på och starta min första cykeltävling, karatloppet i Malmö 1986.
Mm. Och, så att när det blev så, du kom in väldigt sent då i så här, som elitcyklist, 19 år kan man säga, eller?
Jajamän.
19 år. Och det är klart att det är väldigt, väldigt, väldigt sent idag att börja med en idrott när man är 19 år. Mm. Hur var det att komma in så sent, och liksom du skulle tävla mot folk som hade hållit på med cykel sedan de var kanske 7-8 år? Och hur var det att komma in så, folk som hade varit tillsammans i juniorlandslag och pojklandslag, och så kommer du plötsligt in som roddare och vinner? Hur var det?
Det finns ju många aspekter på en sån situation. Va? För att om jag tittar rent personligt, så var det både för- och nackdelar.
Mm.
Och en av de stora nackdelarna är att cykel är en väldigt komplex. Det är ett rullande schackspel. Mm. Mycket taktik, mycket saker du måste kunna, mycket saker du måste förstå. Och det bygger då mycket på, så här har vi alltid gjort.
Mm.
Och när man inte kan det spelet, då blir du lätt utmanövrerad, vilket det ofta blev i början.
Mm.
Fördelen med att inte kunna det är att du måste börja tänka nytt.
Mm.
Och du kan vinna tävlingar på att göra det som ingen annan förväntar sig.
Mm.
Och det är också något jag har tagit med mig senare i livet.
Mm.
Tänk själv och gör inte som alla andra gör.
Mm.
Så det var väl en aspekt i det. Sen är det klart att många klassar mig väl som, jag ska inte säga dum i huvudet, men inte långt ifrån. Just för att man gjorde så, men så kan man inte göra.
Nej,
men varför kan inte det? Vann ju tävlingen.
Mm. Ja, men det är spännande. Du hade ju lite rykte om dig och var lite innovatör, kan man säga också, va?
Ja, det kan man nog säga att jag har varit på många områden.
Inom många områden.
Ja.
Finns det några speciella grejer där som du kom på som du kände att fasen, det här var, blev ju jäkligt bra, som ingen annan hade kommit på eller som ingen annan kanske hade gjort i Sverige?
Nej, alltså jag har nog gjort väldigt många saker som inte gjorts i Sverige, definitivt. Va? Mm. Men samtidigt, jag är det ju förmånen också av att få hjälp av, det var ju min svärfar, kommer att bli, med träning. Mm. En totalt systematiserad träning som jag säger var nog 20-30 år för de flesta.
Mm.
Och bakgrunden till det var att återigen så är det detta. Jag kom in i cykelsporten, jag förstod inte hur den funkade. Och när jag började ställa frågor runt varför tränar man sig, varför tränar man så, så fick jag inga vettiga svar. Och det var utan, nej, så har vi alltid gjort. Och det var någonting som inte, det dög inte för mig, utan jag ville veta varför och vad du kan göra annorlunda. Mm. Och där var ju min svärfar som inte hade någon cykelbakgrund en fantastisk hjälp. Va?
Mm.
Och det är ju ett sätt, det var ett av de bitar med systematisk träning baserad på fysiologi, vetenskap och kunskap istället för att så har vi alltid gjort.
Mm.
Det är definitivt en av de saker som jag var revolutionerande på. Sen fanns det ju rent teknologiska saker.
Mm.
Och det var ju mycket hjälp av en av de mest skarpsinta människor jag träffat hela mitt liv. Mm. En skogshuggare som hade en lådfabrik uppe i Limmared.
Karl-Erik Pettersson.
Karl-Erik Pettersson.
Ja.
Av många sätt som en väldigt udda man också. Ja. Men jag säger det att hans skarpsynthet är ju också någonting jag tagit med mig. Och det finns inte en människa till som påverkar mig så mycket i mitt liv.
Nej. Du hade något höghöjdsrum hemma också som du tränar i, va?
Ja, jajamän. Men det är ju återigen en sån
här... Hur kom det till?
Nej, det kom ju till just, men det var ju förmån för att det var ju 1995 så började, 94 så började man med forskning runt detta. Och där de flesta runt om, för alla fick ju ett erbjudande om man ville vara med i ett forskningsprojekt. Och det var ju som en annan landslagskollega uttryckte sig att det där kan man inte åka upp till, det är ju någon jävla gas i det rummet.
Okay.
Medan så att jag såg det som, men det var intressant, det var något nytt. Och så åkte jag dit upp och deltog i det så att fanken detta funkar ju. Och en fantastisk forskare, Karin Pihl och Lin, som ledde detta. Och där man kunde ställa många intressanta frågor och lära sig mycket mer. På samma tema, man märkte effekter, man ställde frågor, man fick svar och man utvecklade både sig själv och det man gjorde. Och sen såg jag enorma möjligheter med detta. Och valde sen också att konstruera och bygga en egen höghusanläggning hemma.
Hemma, ja. Och den tränade du mycket i?
Jajamän.
Ja, det här är väldigt spännande, just den här nyfikenheten och innovatörstanken att inte göra som man alltid har gjort utan att försöka hitta nya grepp och nya infallsvinklar. Och om du hade börjat med cykeln när du var 7 år och åkt med liksom i den normala svängen där, hade du haft samma perspektiv på de här sakerna då?
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte jag hade varit överhuvudtaget dit jag kom i livet. För att om man hade börjat som 7-åring, då har du följt strömmen. Då har du varit en del som alla andra. Jag vill påstå att mina framgångar har aldrig kommit av att jag har varit en talang.
Nej.
De har kommit av att jag har velat lite grann mer och sökt nya vägar. Och hela tiden försökt utveckla saker.
Det är väl det här väldigt spännande, Micke. Den här otroliga drivkraften att satsa så hårt med så mycket tid och engagemang och energi som det krävs för att bli bra i cykeln. Var kom den drivkraften från inne i dig själv?
Jag tror det kommer från mig som det gör för många andra människor som som går sin egen väg och kommer långt. Vi har alla på ett eller annat vis lik i garderoben. Och händelser som kommer från ens barndom som har präglat och kan plågat en när man varit liten. De har påverkat en så starkt så att det ger en drivkraft. Och utan att gå in för allt för mycket i det så är det så här att barn är inte alltid snälla mot varandra.
Nej.
Och ibland blir man utsatt för det själv.
Mm.
Och du har 2 val, det lägger dig ner och tycker synd om dig själv eller liksom...
Krig har visat att man kan.
Ja, hitta en väg med ett ventilationshål i idrotten blev det för mig. Det var ett ställe där jag fick vara en del i gemenskap och få utlopp för allt vad jag kände hade behov för. Också ha mina drömmar.
Spännande. Du kom med i landslaget där också. Hur blev det att komma in där i den gruppen och så vidare när du kom som late bloomer och lite innovatör och nydanande?
Ja, det var ju inte väldigt... om jag ska vara ärlig så... Det har varit ett av problemen till varför jag blev sedd som så oerhört kontroversiell som jag var. Mm. Därför att jag passade inte in i gruppen och jag bröt hela mönstret. Mm. Och du kan inte komma in så som jag gjorde. Mm. Det ska inte gå att göra för att det säger någonting om alla de som varit där innan.
Mm. Mm. Du hade en tränare där, Ville Nordin, som var förbundskapten. Mm. Vad betydde han för dig i den fasen?
Ville var ju förbundskapten, nu var ju inte han min tränare kan man säga, utan Ville var förbundskapten. Och det som var intressant med Ville gjorde en sak när han kom in som förbundskapten till 1987. Han, om jag uttrycker mig, rensade upp. Så det var egentligen inte bara för mig, utan han gjorde väl egentligen just det här clean cut. Och så städade han ut alla gamla klenoder från landslaget. Och första året till VM 1987, då var vi nästan bara nya, unga, friska människor.
Mm. Hur upplevde du ledarskapet och coachingen från tränarna i din cykelkarriär och från i början till slutet?
Som jag får nog väl säga konservativt. Mm. Om du ska titta på det är lite grann som våra politiker. Det är bättre att gör du ingenting så har du inte gjort något fel åtminstone. Nej. Och så följer du de etablerade sakerna. Mm. Sticker du inte ut så behöver du inte få kritik. Ja.
Nej. Var det någon tränare som betydde extra mycket för dig i din cykelkarriär?
Ja, och tränare har ju definitivt gjort det. Men så de två personer som utan tvekan har hjälpt mig och präglat mig. Nu blir jag nästan lite rörd, men det är min svärfar som var min tränare. Och Karl-Erik Pettersson som var min guru, mentor och hjälp. Till tekniskt allt detta.
Och de betyder väldigt mycket för att supporta dig i drivkraften att komma så långt som du gjorde i cykling.
Ja, de har hjälpt mig. Alltså det är ju som, jag höll på att säga, vi kommer säkert prata lite om min dotter lite senare här misstänker. Mm. Men där har du, som jag beskriver henne, hon är en galen galopphäst liksom, som du får lite tyglarna. Jag tror jag var lite grann samma sak själv också. Det handlar egentligen om att om man är så driven och vill så mycket själv. Mm. Så handlar det egentligen om att ha turen att möta människor som förstår en. Mm. Och hjälper till att styra en. Mm.
Och kan se på vilket sätt, det vi brukar prata om i ledarskapet. Att man ska inte behandla alla på samma sätt. Utan man ska behandla alla på det sättet som de själva behöver bli behandlade.
Exakt. Mm. Mm. Det är precis det är. Att döma inte någon för de annorlunda utan se potentialen i dem istället.
Gå vidare lite grann och prata om det här med cykelsporten som sport betraktad och så vidare. Ser du cykel som en lagsport eller som en individuell sport?
Både och. Mm. Det är ju nämligen så att cykel är världens, medvetligen i varje fall, världens enda individuella lagsport. Mm. Det är nämligen enda idrotten vad jag vet som du måste ha ett helt lag bakom dig och jobba som ett lag, men du har en individuell segare. Mm, mm. Du kan tänka dig från din fotbollstid om du bara hade haft en enda person som hade stått på pallen och vunnit.
Mm. Nej, det tycker jag är otroligt spännande. Det är lite samma som tangerar också med tennis när det blir Davis Cup till exempel, eller skidor när det blir stafett som gör att det blir extra intressant. Och, vi kommer in lite grann på det senare, olika stall du har varit i och så vidare. Men när man då bygger ett stall i cykling med de här olika parametrarna individuellt och kollektivt. Hur tänker man när man bygger ett stall i cykel?
Oj, hur tänker man? Ja, det är klart att du måste egentligen börja titta från var kommer följ pengarna som jag säger. Du börjar titta var pengarna kommer från. De kommer från en sponsor. Mm. Det är ju professionell idrott. Och sponsorn har intresse. Och vilka länder har de intresse? Och i de länder de har intresse, vilka typ av tävlingar finns det? Mm. Är det en fransk sponsor skulle jag tro att det är Tour de France som gäller. Mm. Och då bygger du ett lag runt ett tourlag. Mm. Och det kan ju vara att ha en klassemang i åka. Det är han som ska vinna touren sammanlagt. Mm. Och då bygger du det sen att du önskar x antal hjälpryttare som stöttar honom och hjälper honom att vinna sammanlagt. Mm. Har du inte pengar att köpa en klassemang i åka som vinner sammanlagt, då får du satsa på etapper. Mm. Och då kan du bygga det på att okej, du har en bergspecialist, du kan väl vinna pricka tröjan. Mm. Och stötta det. Eller så har du en sprinter som ska vinna etapper. Mm. Och då har du ett antal hjälpryttare att stötta just honom. För det är en annan typ av cyklister. Mm. Eller så har du kanske den här typen av cyklister som kanske jag var lite mer själv också i vissa fall utbrytningscyklist. Du går på attack på morgonen och försöker vinna solöller från en liten grupp på slutet. Så man lite grann som också vilket företag som helst. Mm. Du måste titta på vad produkten du ska producera. Beroende på vad du ska producera så får du titta på vad är det för typ av kvaliteter och kunskaper som du behöver på din personal.
Mm. Ja, men det där är bra. Man tänker ju, så det är klart när man följer de här stora loppen och så vidare så vet man ju att teamen jobbar ihop och så vidare. Ja. Men som så att säga, neutral betraktare ändå så tänker man ju mer på cykling som en individuell sport än som en lagsport. Men det är ju nästan tvärtom.
Ja, det är definitivt tvärtom. Mm. Pratar du Vätternrundan så åker du en och en. Mm. Även om gubbarna tycker om att köra ihop.
Ja.
Och det är väl nice och sällskapssynpunkt. Men börjar du prata professionell nivå så är det lagsport 100%.
Hur är det då för en att köra i ett lag där man vet att man egentligen bara är en person som ska hjälpa en annan att vinna? Hur är det rent personligen?
Det är ju egentligen inga problem med det. Jag brukar ställa frågan tillbaka. Det är många som inte förstår, men hur kan du offra alla dina egna chanser? Jag brukar egentligen svara på det frågan, vilken anställning du själva har. Hur är det att gå till ditt jobb då? Du är väl inte chef där?
Nej.
För jag menar, vi har ju alla olika arbetsuppgifter. Mm. Sen är det ju så att svårigheten kan vara, för jag har ju kört i lag där jag har haft lagkaptener som jag tyckte direkt illa om. Mm. Arroganta, stöddiga personer. Mm. Men då handlar det faktiskt om att vara professionell själv och veta att detta är min arbetsuppgift. Mm. Jag har ett kontrakt, jag har betalt för att göra detta, just do it. Mm.
Du körde Giro d'Italia bland annat. Hur var det? Fick du vara hjälpryttare där eller vilken roll hade du exempelvis i ett sånt stort lopp?
Jag har ju varit i Major Tours, alltså de stora Giro, Touren och Vueltan har jag bara varit hjälpryttare. Jag har aldrig haft någon annan roll, jag har inte varit en cyklist för att vinna dem.
Nej. Men det har liksom varit helt såklart att där kan man inte ha någon egen agenda att nu ska jag försöka vinna den här etappen om det är så att lagets organisation och struktur bygger på att det är en annan som ska vinna.
Nej, alltså det går ut på att har du någon annan ska vinna, i de flesta fallen när jag kört detta så har det varit för kanske haft en sprinter i laget eller någonting och då skulle du hålla ihop klungan och fånga in, köra in alla utbrytningar, dra upp spurten eller någonting och det är det som är ditt jobb. Det är det du vill ju kunna komma i mål och vara stolt över det jobbet du har gjort.
Om vi tittar lite grann på det här med laganda, teambildning, gruppdynamik och ledarskap från de som är så att säga, dina tränare eller chefer. Har du upplevt olika atmosfärer i förhållande till de här stallen? Du har varit i massa olika länder och kört för massa olika stall. Är det en skillnad på att köra för ett italienskt stall eller ett tyskt stall till exempel?
Ja, det är då en natt.
Mm. Kan du berätta lite om det?
Och det kommer tillbaka lite till den kultur som finns i de olika länderna också. Och nu ska jag inte prata för mycket stereotyper, men Italien som kanske är mitt absoluta favoritland, det är ju ett otroligt socialt land. Många har kanske negativa bilder av italienare, men otroligt sociala, de håller verkligen ihop gemenskapen och man är verkligen ett team. Och det är likadant Portugal som jag också varit i. Det är också ett land som väldigt lugna, avslappnade människor. Och man är familj. Så vill jag betrakta dem väldigt mycket. Medan du kan komma i länder som Holland. Väldigt, väldigt...
Ultraegoistiska.
Det är nog ett bra uttryck.
Ja.
Väldigt tufft klimat. Väldigt tufft klimat. Väldigt svårt att komma in i grupp.
Och det tar sig uttryck exempelvis efter en etapp så kan man käka middag tillsammans med italienska laget och ta en cappuccino och dricka vad man ska och äta vad man ska och ha det gött och känna att fasen vi har det bra tillsammans även om det är den personen som ska vinna imorgon. Men den känslan får man inte på samma sätt i exempelvis i ett holländskt team eller ett tyskt team.
Du har väldigt mycket rätt i det mesta du sa där. Jag ska bara göra en liten anmärkning. Och det är just att det var en av de saker jag fick lära mig som svensk när man kom till Italien. Men efter middagen på kvällen, man gick till barn till en cappuccino. Mm. När jag hade gjort det två gånger, då kom min sportdirektör Gianelli upp och sa, du Mikael, det är bara kvinnor som dricker cappuccino på kvällen. Män dricker espresso.
Okay.
Så du är färdigt med det. Apropå kultur.
Ja.
Men annars har du väldigt rätt i det. Va? Att det var en annan... annan atmosfär, definitivt. Mm.
Det här då kan man säga för din del då, vi kommer ju in på det här med ditt ledarskap och så vidare i näringslivet sedan, men här har du ju fått väldigt många bra, både bra exempel utifrån att det har varit ett bra sätt men också att det har varit ett dåligt sätt att hantera ledarskapet för dig som cyklist som du sedan har haft stor nytta av när du har hamnat som vd i näringslivet. Mm. Med de olika kulturerna.
Om du ser ut för landskulturer och den generella stereotypen så är det klart att du har en otroligt stor insikt i att människor kan vara väldigt olika, fungera på olika vis. Mm. Så det har ju varit en jättefördel. Men däremot så har jag haft både en fördel men också en jättenackdel i den enorma kulturskillnad som är mellan ett näringsliv och en professionell individuell idrott. Mm. Mm.
Vi ska gå in på den frågan lite senare. Sen. Man byter stall ganska ofta i proffscykel.
Ja.
Varför är det så?
Money talks, bullshit walks.
Det är så, ja.
Ja, men alltså det är du legosoldat. Du har ju inte, det är inte som när du är en svensk ideell idrottsklubb. Då går du in i en klubb, skaffar relationer. Du är med vänner och du gör saker för det är kul. Mm. När du blir professionell idrottsman, då signar du upp för ett legostall. Och du betalar för att göra ett jobb. Och det är jobbet du gör.
Men ändå ganska korta kontrakt. 1 år, 2 år max. Eller det är aldrig att du får 5 år för det här teamet.
Det finns ju de som kör i 2, 3, 4 år. Men då är det ofta att man förlänger allt eftersom. Jag har själv i mesta fallen bara kört på 1-årskontrakt. Mm. Och det är självvalt. Mm.
Danmark har du också kört. För hur upplever du Danmark här? Är det lite mitt emellan? Eller, vad tänker du med dansk kultur på det här?
Dansk kultur har jag mött väldigt mycket i näringslivet, så jag har en väldigt klar bild av dansk kultur som sådant. Mm. Men just i detta fallet så får man säga att det har nog präglats mer, cykellaget präglas nog mer av den ledaren jag hade och den nivån på lag som vi hade i Danmark då. Otroligt närma, otroligt professionellt, men det var mycket tack vare stallchefen som egentligen i sin tur då hade kört som proffs själv 20 år i Belgien. Så han var nog mer präglad av belgiska kulturen än det generella danska ledarskapet.
Som proffscyklist i förhållande till prestation, är man väldigt präglad av stallchefens ledarskap i att hitta inspiration till att få ut max av sig själv eller de andra fysiska, taktiska parametrarna som är avgörande i sin prestation?
Jag tror, oj, det var en intressant fråga. Det är klart att en bra teamledare kan påverka att du mår bra eller mår dåligt. Mm. Mår du bra, presterar du alltid bättre. Mm. Har du en teamande att du vill mycket ihop, då presterar du som lag alltid mycket, mycket bättre. Mm. Tveklöst är det som så, men jag tror att när vi börjar prata om professionella idrottsmän så är det allra största drivkraften kommer inifrån dig själv.
Absolut. Du, en cyklists träningsvardag är ju väldigt, väldigt tuff. Kan du berätta lite om det livet rent träningsmässigt, hur det ser ut? Proffscyklists träningsvardag.
Träningsvardag, man kan ju titta ut utanför fönstret just nu. Det regnar, det blåser och nollgradigt regn. Man kan säga att det handlar om att förstå vad du behöver träna för att bli bättre. Mm. Och är det så att du har gjort en grundlig analys av dig själv och tittat på dina svagheter och styrkor och kommit fram till att 4 dagar i veckan då ska du åka 6 timmar distans ute i, säg, november och du bor i Halland, så är ju skillnaden på många av de professionella och amatörerna det att du tittar ut genom fönstret och konstaterar att det är riktigt ruttet väder idag. Mm. Så du behöver ta på lite mer kläder. Mm. Medan en som är lite mer amatören tittar ut och så bara, det är ruggigt idag, jag hittar på något annat. Mm.
Men när du under din karriär, under din proffskarriär och så vidare, så var du ju de flesta loppen var ju utanför Sveriges gränser.
Amen.
Var du också då väldigt mycket utanför Sveriges gränser och tränade?
Jag var under säsong, min tävlingssäsong började någon gång i januari och slutade ofta slutet oktober, kunde vara november. Mm. Och det är klart att med hustru och familj och allting hemma, och jag hade restagat 250-280 dagar om året. Mm. Då var jag väldigt glad att jag kunde vara hemma november och december, även om vädret var dåligt. Mm, mm. Så de tillfällen som gav så var jag hemma, då var jag hemma i Sverige. Mm.
Postgirot 3 segrar, det är du ensam om.
Jajamän.
Det måste vi prata om såklart lite. Mm. Vad har du för minne av de 3 segrarna som sticker ut mest?
Nej, jag tror att det är framförallt det första året när jag vinner 1991 då, som första amatör och första svenska amatörer då. Tommy Prim hade ju vunnit 2 upplagor som när han kom hem som professionell. Och det var ju helt exceptionellt. Jag trodde inte det själv. Nej. Och det trodde nog ingen annan heller. Mm. Och jag tog ledartröjan redan första dagen och höll igenom hela tävlingen. Mm. Så det var ju en fantastisk upplevelse. Men man kan säga så här att i min värld så hela postgirot bestod ju egentligen av en, om jag får lov att säga helt ärligt, en lång plåga tills vi kom till slutmålet i Göteborg. Där det egentligen handlade om att pusta ut liksom och känna på äntligen. Tick, liksom när man löst den uppgiften. Mm. För det är en enorm anspänning att liksom dag efter dag veta att jag startar idag och jag har 150 personer som vill köra tröjan av mig. Mm.
Hade du en, så att säga, en tryggare mental ingång till tävlingen tredje året när du redan hade vunnit två gånger? Var du mindre press då?
Ja, man kan säga när jag vann tredje gången, det var ju faktiskt 10 år senare, efter första upplagan. Jag vann ju 91, 92 samt 2000. Mm. När jag vann 2000, då var jag professionell ute på kontinenten själv på en väldigt hög nivå. Mm. Jag gjorde ett, om jag kallar det ett gästspel, och körde för landslaget i detta fallet. Mm. Så mitt problem var väl kanske att jag hade ett väldigt svagt lag. Mm. Men jag hade väldigt mycket erfarenhet och var väldigt fysiskt stark själv. Mm. Så att jag var ganska trygg när jag vann sista året, måste jag säga. Mm.
Och sen hade du en jättestor framgång till, och det var ju i VM i Treviso 99 när du kom tvåa i tempoloppet där efter tyske legenden, kan man säga det, eller Jan Ulrich. Mm. Han var legend på olika sätt, kan man säga, både plus och minus. Men det var ju en fantastiskt bra framgång för dig, och det var då också du blev nominerad som årets manliga idrottsman på idrottsskalan året efter. Vad finns det att säga om det loppet?
Det finns ju mycket att säga. Alltså, dels är det ju så också att det är ju väldigt, väldigt stort. Många tänker på Fågelbröderna, Bernt Johansson, jag vill inte förringa det de har gjort. Men det som var speciellt här, det är den första svenska medaljen som en professionell cyklist har gjort. Mm. För att alla andra medaljer har tagit på amatörsidan. Mm. Så det är klart att göra detta som första svenska stå på pallen som proffs. Det var en fantastisk upplevelse. Mm. Och jag hade försökt i många, många år. Det var ett stolpe ut många gånger. Otroligt rörande att stå där och göra det. Mm. Men jag tror att egentligen, det var nog lite grann så här att det var så extremt mycket förberedelse. Jag hade varit hemma i 1,5 månad. Mm. Där jag liksom kontinuerligt förberett mig, tränat utan någon referenspunkt som till exempel Jan Ulrich som körde Spanien runt, var ute och tävlade, kände av alla andra var. Jag gjorde något helt nytt den gången, till skillnad mot innan. Jag valde att gå in i höghushuset i Borlänge, satsa på höghusträning och testcykelträning och tränade helt på hemmaplan, helt solo. Mm. Så är det klart att jag kom in till VM det året, dels utan att veta referenser från omvärlden, utan jag fick bara helt förhålla mig till att lita på att jag visste vad jag gjorde. Mm. Och jag hade samtidigt också ganska många röster. Och det var lite kul där, för det var mycket bränsle i det. Det var mycket röster som ifrågasatte Hampe Falk som förbundskapten. Mm. Hur hela fredens namn han kunde ta ut Mikael Andersson. Han var ju slut, han var ju färdig, han var ju done and over. Mm. Så att åka till Treviso och klämma hem detta, det var ju en helt makalös upplevelse.
Och då tävlar man för landet och inte för stallet.
Då var det blågult.
Ja. Är det någon annorlunda känsla i motivation och så vidare? Eller?
Nej, det är det inte.
Det är ingen skillnad.
Där tävlar man för sig själv.
Där tävlar man för sig själv. Så det handlar inte om att du har x antal hjälpryttare till din hjälp i den typen av tävlingar.
Nej, detta är som vissa brukar säga, det är som en skidlopp. Du startar själv, du kör själv och du går mål själv. Och så kör du mot klockan.
Kan man säga att det fanns vissa likheter här med Johan Olsson när han vann femmilen? Och han tränade på egen hand och laddade upp själv och så vidare inför det mästerskapet?
Det är mycket möjligt att göra. Mm. Men att svara på den frågan måste jag veta vad Johan Olsson gjorde. Ja. Och det vet jag faktiskt inte.
Nej, det är riktigt. Vi går nog in för det för djupt. Men jag för att han laddade upp på en egen hand inför det mästerskapet också. Du, väldigt bra. Var det någon extra inspiration för att tävlingarna gick i Italien?
Nej, egentligen inte. Nej. Utan man kan säga så här också att väldigt mycket av detta VM:et och så det handlade egentligen om att jag gick egentligen 110% in i mig själv. Jag tittade på mig, min utveckling, vilka svagheter kan jag förstärka ytterligare, vilka styrkor kan jag förstärka ytterligare, hur ska jag träna, hur ska jag fokusera, vad är min plan? Mm. Och det handlade verkligen 100% om mig själv. Mm. Mm. Om jag hade en blågul tröja på mig eller en proffströja, om tävling gick i Italien, om det var platt eller regn eller sol, det är helt irrelevant. Mm.
Fanns det någonting där i coaching, ledarskap och så vidare som man skulle kunna lägga dit som en pusselbit i förhållande till din prestation, eller var det bara du där och då och cykeln?
Nej, jag hade ledare som förstod vem jag var. Mm. Och de lät mig vara den jag var. De lät mig agera som jag ville agera. Och man försökte inte inrätta mig i någon mall eller form eller någonting. Nej. Och jag tror det var det viktigaste egentligen. Mm. Och det är framförallt var det ingen som satt några krav. Och det är ju ett av de största sjukdomar vi har bland svenska journalister. Mm. Det är att inför alla mästerskap ska du ju fråga ihjäl Kalle allihop om vad de förväntar sig medaljer.
Precis.
Det enda det resulterar till, det skulle du råka säga, men jag tar nog medalj. Mm. Ja, då blir du toksågad efter att du inte gör det.
Exakt.
Så att låt bli att skapa förväntningar. Och det hade jag en ledarstab, så jag fick verkligen göra precis vad jag ville, vara för mig själv, sköta mig själv. Om jag nu fick ett liksom i min nervositet, för jag var en väldigt laddad, spänd och nervös person inför tävlingar och efter tävlingar. Och det är många som säkert har sett både det ena och det andra och hört talas om vem Mikael Roddan Andersson var. Mm. Men det är ju inte samma person som är som sitter här idag.
Nej.
Utan när jag presterar, då måste jag få lov att vara mig själv. Mm. Och det betyder att kom någon i vägen, jag tar shit, liksom, det kunde smälla. Mm.
Men där har du mycket positivt att säga om det ledarskapet som den svenska landslagsledningen använde mot dig för att få dig att prestera vid det tillfället.
Ja. Mm.
Och det är mycket kopplat till att de kände dig och visste på vilket sätt de skulle behandla dig för att du skulle ha störst chans att prestera.
De kände mig, de litade på mig. Mm. Och de gav mig egentligen det stödet jag behövde. Mm. Det vill säga, håll er borta, låt mig sköta mig själv.
Mm. Mm. Ja, men det är jättekul att höra. Du, vi är inne på cykling här också, så finns det ju ett case här inom cyklingen som vi behöver lufta också lite här innan vi släpper själva cykeldelen. Och det är ju Lance Armstrong. Fantastiska meriter och så vidare. Och sen så en rejäl pannkaka av alltihopa. Dina tankar om hela det caset runt honom?
Vad ska man säga runt detta? På ett vis är det ju väldigt, väldigt tragiskt. Mm. Men jag tror att alla människor som dömer Lance Armstrong ska nog börja med att titta sig själv i spegeln och fråga sig, var det samma människor som hyllade honom innan pannkakan låg på bordet, om man säger så? Jag tror att det är ett problem vi alla har. Mm. Att vi har väldigt lätt att döma utan att liksom... Det finns signaler, du kan säga långt innan. Mm. Och jag tror att vi är många med och pushar att det blir en sån här historia. Mm. I och med att vi pratar lite näringsliv idag också. Så en jämförelse jag har gjort i vissa fall. Och nu ska jag vara väldigt tydlig och säga, jag är totalt motståndare mot doping. Mm. Så att det inte blir någon missförstånd mot det. Mm. Men där det finns pengar, där är människan beredd att fuska. Mm. Så doping är egentligen inget idrottsproblem. Det är ett mänskligt problem. Därför att vi behöver bara gå till gemene man som ska göra en deklaration. Kan du skattefuska, då skattefuskar du. Om du åker ut på motorvägen och vårt society har sagt att det är 110 som gäller på motorvägen, så tycker du att du kör bil lite bättre, så du kan ju köra 150. Så att vi som människor är beredda att ta genvägar. I näringslivet har ju samma sak. Hur många näringslivsledare kan inte själv titta sig själv i spegeln och säga, okej, vi fuskar nog lite där för att tjäna lite mer pengar. Mm. I alla möjliga sammanhang fuskar människan. Mm. Så det är en mänsklig sak. Just i idrotten blir det uppenbart, därför att vi har sagt att de med de preparaten, de med de metoderna är förbjudna. Mm. Och nu valde Lance att göra dem och blev ertappad med det. Men jag tror att man ska ta lärdomen av detta och förstå att är vi som näringslivsledare eller som medmänniskor eller vad vi må vara, är vi så mycket bättre själva? Och är vi inte det, så döm då inte en idrottsman. Nej. Jag säger att det är fel, definitivt är det fel. Mm. Men det är inte lika ruttet sett i ett sådant perspektiv när man tittar sig själv i spegeln och säger, vad gör jag i mitt dagliga liv där jag bryter mot samhällets regler?
Mm. Jag förstår vad du menar. Men som cykelentusiast och så att säga en cykelman på det sättet som du har varit med ditt liv, känns det extra tufft då när en sån otroligt framgångsrik man med den karriären och den profilen han har varit så att säga, i idrottsvärlden då, om man jämför med ja, tennisspelare, fotbollsspelare, Formel 1-förare och så vidare, att det blir en sån grej som händer runt kanske affischnamnet för cykel. Blir man inte lite sårad då som cykelman?
Nej, både jag och nej. Va? Jag tycker det är tragiskt för sporten och det är tragiskt för alla de som är oskyldiga. För att Lance Armstrongs försvar är det klassiska. Alla andra gjorde det. Det är tragiskt att lyssna på något sånt. Jag tycker det är lika tragiskt att lyssna på omvärlden som dömer alla oss som cyklade på den tiden. Ja, men alla dopar sig. För det tror jag de flesta har hört. Alla som cyklar på den tiden dopar sig. Jaha. Det var väldigt intressant. Jag cyklade på den tiden. Så jag har väl i proffsvärlden, så jag borde väl veta. Medan alla de som har stått utanför som dömer oss. Och det är nog egentligen det värsta jag tycker i detta, att du blir dömd två gånger. Du blir först dömd i att du väljer att inte ta de genvägar som kanske andra gör. Och inte kan uppnå de resultat du velat. Sen blir du dessutom dömd av allmänheten en gång till när man säger att alla andra gjorde det. Och, så att jag tycker det tragiska i det är just detta att det är så himla lätt att dra alla över en kam.
Ja, men jag är med på vad du menar, absolut. Så här Micke, nu ska vi gå över till ett annat kapitel här i Coach Meet Coach som heter Fem snabba svar. Och då får du inte tänka allt för länge, utan vi vill ha ett spontant snabbt svar. Är du beredd?
Shoot.
Giro d'Italia eller Tour de France?
Giro d'Italia.
Oxfilé eller Sjötunga Walewska?
Sjötunga.
Bianchi eller Crescent?
Bianchi.
Eddie Max eller Miguel Indurain?
Miguel.
VD på Apple eller OS-guld i linjelopp i cykel?
OS-guld.
OS-guld, härligt. Du, vad bra. Det där gick ju jättesnabbt. Det var ingen där du funderade så mycket på. Ja, det var det Eddie Max eller Indurain.
Ja, det är två olika typer av karaktärer på cyklister så, och två olika tidsepoker.
Ja, det kan man verkligen säga. Är det de två största tycker du genom tiderna eller?
Nej, jag vill inte säga det. Jag tror att den största genom alla tider... Och Gud förlåt mig, Lance Armstrong. Jag förlåter inte det han har gjort, men vi ska också komma ihåg att Eddie Merckx, som alla säger, den största med avstängd för doping 4 gånger, men det är ingen som pratar om idag.
Nej, har rätt. Det är bra. Du, vi släpper det. Du, då släpper vi cyklingen för ett tag och så går vi in på din civila karriär. När och varför du bestämde dig för att sluta med cyklingen och satsa på någonting annat, hur blev det?
Det blev ju uppenbarligen bra, kan man ju säga, men det är alltid som så när man väljer en annan väg i livet, så tar det en stund innan man hittar något annat. Jag tror det intressanta är att man kan blicka snabbt tillbaks bara på det valet jag gjorde när jag slutade med rodd, där jag var på en toppnivå och började cykla på skoj skull och komma upp till en helt annan nivå. Sen väljer jag att sluta med cykel, och det är ju framförallt på grund av att jag fick 2 små underbara barn hemma. Och ja, plus lite annat liv, vi går vidare. Så väljer jag sluta med cykel. I början var jag lite vilsen där också, vad ska jag nu hitta på? Och det var en person i min omgivning som visste om ett jobb som säljare inom stålbranschen. Som övertalade mig. Jag kunde aldrig föreställa mig att jag skulle kunna bli säljare. Men jag lät mig bli övertalad, för jag hade inget annat vettigt att göra. Och det var jättekul. Och det företaget var kvar på 1 år. Och sedan...
Och det hette?
Det var AB Varmsinkning i Smöla Stena. Och där jobbade jag som säljare. Jag tyckte det var jättekul. Men sen så dök det upp en annan möjlighet. Och det var i den koncernen jag jobbar idag. Den hette på den tiden Corus. En sammanslagning av holländska Hågoffens och brittiska British Steel. Det är samma bolag som idag heter Tata Steel Europe. Där fanns en... roll ute som var säljare för att ta nya marknadsandelar. Och jag startade egentligen med tomt skrivbord, inga kunder och ingen introduktion i princip. Fantastisk möjlighet, du kan inte misslyckas.
Spännande. Hur var den här övergången för dig mellan cykellivet och näringslivet?
Som säljare var det inga problem, för att det var egentligen, det var väl bara att det kanske lite långsamt, lite konservativt. Det är väl liksom, ja, men vi är inte riktigt där än, ja, vi gör det sen, det kommer sen. Näringslivet har väldigt mycket ursäkter till att inte flytta på saker. Har du en problemställning framför dig, lös den, fixa den, gå vidare. Det är min inställning, men där är näringslivet en bra bit långt ifrån. Mm. Så att därmed kom ju den här möjligheten när jag hoppade på som säljare i Kurs byggsystem, som det då hette. Men det var väl också sådär att jag menar, tittar man på, om man nu kallar det jobbkarriären, så beskriver du lite grann skillnad på näringslivet och mig själv. Mm. För jag var ju inte säljare till att ta nya marknadsandelar mer än i 6 månader.
Nej.
Och sen blev jag erbjuden att ta över som försäljningschef.
Mm.
Och när det var det ytterligare 5 månader, så 11 månader efter att börja som säljare, då var jag både vd och försäljningschef.
Mm. Och om du går vidare då med din resa i näringslivet, hur fortsatte det därifrån sen då?
Nej, alltså jag tror det viktigaste som jag stod inför där, det var ju egentligen att detta var ett bolag som gjorde stora förluster på den tiden och inte speciellt mycket ordning reda på varken kost eller försäljning eller marknadsutveckling eller någonting. Så jag var ju kvar i den dubbla positionen. Jag jobbar fortfarande lite som säljare. Jag var ju definitivt säljchef och vd.
Mm.
Så på 2,5 år så hade jag vänt detta bolaget till komplett turnaround. Mm. Och också på den tiden kommer att bli det i sin storlek mest lönsamma som Kurs hade.
Mm.
Så det var ju fantastiskt. Och det är klart att det uppmärksammades och gav mig nya möjligheter. Så att jag fick ju en gedigen internutbildning i London av koncernen då.
Mm. Och då är vi inne på det här med utbildning och så vidare. Du har ju egentligen inte haft någon annan utbildning än du har ju så här gjort under resans gång. Eller du har inte gått någon civilekonomutbildning eller någonting sånt.
Nej, tack och lov, har jag inte gjort det.
Nej. Kan du berätta lite om du har tänkt där?
Att jag inte har gått någon utbildning,
ja,
tänker du?
Ja, runt det här med att alltså, du är lite grann självlärd eller learning by doing eller tagit under resans gång.
Ja, men alltså livet är ibland enklare än vad vi gör det till. Och det är så här att jag har ju en gymnasial utbildning som 4 år teknisk, maskiningenjör på gymnasienivå. Och sen det är klart, sen hade jag min cykelsport som jag satsade på i många år. Det livet lärde mig under de åren, det var ju liksom allt detta med utveckling, fysiologisk utveckling, träning. Jag skötte mycket av min träning, alla de här bitarna, senare år på grundprinciperna jag lärt av svärfar. Och ganska enkelt kan man säga att det var ju någonting som jag kom underfund med sen, att det här är ju det näringslivet försöker komma till.
Mm.
I näringslivet kallar man det plan, do, check, act, en ständiga förbättringar.
Mm.
Och det är ju faktiskt vad idrottslivet handlar om, att förstå vad du är, skapa en plan till att förbättra dig.
Mm.
Genomför den, dokumentera den, stämma av, är du där, korrigera, rätta till.
Mm.
Det är bara det att jag gör det med mycket, mycket högre hastigheter som idrottsman och ställer mycket hårdare krav än vad ett näringsliv gör. Och den grundläggande metoden kan man säga att har du den och du har viljan, då kan du flytta vilka berg du vill.
Mm.
Du behöver inte gå någon högre skola.
Nej, men det är intressant.
Och då därmed inte sagt, för att tillägga att jag förringar inte människor som gått högre skola, men ibland gör man det saker för komplicerat.
Mm. Jag märker vad du menar.
Därför att ett verksamhet blir aldrig bättre än mannen nere på golvet som ska faktiskt utföra arbetet.
Nej.
Och kan du inte förstå hans liv och vardag och hans utmaningar, då lär inte han göra ett bättre jobb, och då lär du inte konsoliderat på toppen bli bättre heller.
Nej, det är bra. Då kommer vi in på det här med din vd-roll och din chefsroll då, som du relativt tidigt uppnådde i näringslivet. Då.
Mm.
Varför blev du chef och ledare i näringslivet? Var det någon speciell händelse eller orsak till det?
Nej, händelse och orsak. Alltså, detta var ingenting jag sökt överhuvudtaget. Jag har aldrig strävat efter att ha någon jobbkarriär faktiskt. Utan det är höga chefer högre upp som har sett vad jag gjort och erbjudit med de här rollerna.
Mm.
Jag tror att vad är det som har gjort att jag har blivit erbjuden dem? Det är ju självklart energin, driven, ifrågasättandet, viljan att förändra, förbättra, utveckla och uppnå mera hela tiden. Det har jag förstått i efterhand att det är det som omvärlden har sett. Liksom att wow, vad är det här för någonting?
Mm. När du har gått in i den här ledarrollen då i näringslivet, har du några förebilder som ledare på något sätt?
Jag har fått det lite senare. Just när jag gick in i det hade jag väl inga direkta förebilder, utan jag försökte bara överleva.
Mm.
Jag hade ingen utbildning, jag hade ingen skola. Jag visste inte om jag gjorde som vd eller säljchef eller någonting. Jag hade med mig min livserfarenhet av det jag gjort som idrottsman.
Mm.
Och jag gjorde ett par fullständiga magplask i början med organisationen, tveklöst. Och den första absoluta lärdomen, det är ju att nivån på vilja, drive, utveckling inom idrotten jämfört med näringslivet. Det är ju två, det är som jämföra Serie A med kroppen.
Det är väldigt intressant, för det är faktiskt en fråga som jag har här lite senare på agendan, men vi kan ta den nu. Hur har du upplevt den skillnaden då, där du går in med din drive i ditt jobb som vd från cykelvärlden och från ditt liv som x antal år som proffscyklist och kommer in i näringslivet där du märker då att alla anställda här på det här företaget har inte samma driv i företaget som du hade i cykling. Hur har du tacklat det?
Från början tacklade jag inte det alls, jag förstod inte det. Jag kunde inte förstå att man kan gå till ett arbete utan att vilja uppnå någonting. Nej. Jag hade inte den insikten att folk går till en arbetsplats för att få en lön. För att sen kunna betala aktiviteterna på helgen. Så det var ju en total clash liksom. Det fanns inte i min värld. Och det är klart att jag hade ett par riktiga jättekonflikter med en organisation i början för att vi kom från olika världar. Sen fick jag börja förstå och lära mig hur näringslivet fungerar, hur vanliga människor, som jag brukar säga, vanliga världen, vanliga människor funkar. Jag har inte någonstans riktigt kunnat acceptera det, men jag har kunnat förstå det och kunnat hantera det därefter. Och då kommer det mycket mer tillbaks till en sån enkel fundamental sak att du kan ta vilken person som helst på ett företag och titta på att när sommarsemestern kommer, då jävlar har de motivation att stå och måla fönster i 4 veckor eller någonting. Va? Så att den snabba insikten är att alla människor har en motivation. Alla människor har en drive. Det bara handlar om att hur hjälper du dessa människorna att förstå att de har den? Hur säkerställer du att det du gör i bolaget anpassas efter individen? Så att individen finner den motivationen på arbetsplatsen och inte när den kommer hem på fritiden.
Och vad är svaret på den frågan?
Jag tror det finns inget enkelt svar, men det handlar om individen. Det du tycker är kul, det gör du gärna mer av. Det du gör mer av, det du tycker är kul, det blir du duktig på. Och det blir du mer engagerad. Så det handlar nog väldigt mycket om att förstå, vem är individen? Gör den rätt saker? Gör den det du är duktig på? Kan du utveckla en idé? Och så ger den ansvar. Och en klassisk sak, det är ju faktiskt att ställa frågan till en medarbetare som kommer och säger, men jag skulle vilja prova detta. Fan, tror du verkligen det går? Det verkar svårt. De flesta blir liksom, det ska jag visa dig att det går. Så att jag tror det kommer tillbaka lite grann om att ge frihet med styraren, ge frihet och försöka så långt du kan säkerställa att människor jobbar med det de är duktiga på och det de är brinner för. För det kommer också tillbaka, som jag vill tillägga det till en annan fundamentalt feltänk jag tycker näringslivet har. Där kan jag egentligen jämföra amatöridrott med proffsidrott. Amatöridrott tenderar till att alltid träna på det du är dålig på för att förbättra det. Proffsidrotten, de förstärker det du är bra på för att bli en vinnare och avgöra. Tittar du på utbildningar i bolagen, vad utbildar vi folk på? Det de är dåliga på. Inte bättre vi utbildar det de är bra på så de blir vinnare.
Ja, men det är en bra point. Det här är väldigt spännande. Du är inne på din ledarskapsfilosofi. Kan du utveckla ytterligare det runt din ledarfilosofi eller tankar runt det? Det är ju ett väldigt vitt begrepp och så vidare, men under alla de här åren som du har nu haft en vd-roll.
Alltså jag skulle nog vilja säga min filosofi, det bygger nog på att jag är inte speciellt innovativ själv.
Nej. Du var det som cyklist?
Ja, jag kanske är det som ledare också om man säger det i förhållande till andra. Men jag ser inte mig själv som innovativ. Utan jag ser det så här att min stora styrka består i att se vad du har. Och det är kanske någonting i alla företag som alla borde titta på. Vad är det vi gör idag? Vad är det vi är bra på? Varför är vi där vi är? Och hur kan du förbättra det? Och det kommer tillbaka som jag sa innan. Plan, do, check, act. Alltså ständiga förbättringar. Försök förstå vad du gör, varför du gör det, vad kan du förbättra och så driv utvecklingsprojekt på det.
Är det här också lite grann av dina ledstjärnor och värdegrunder eller finns det andra saker här som du skulle vilja lyfta upp som värdegrunder, ledstjärnor?
Nej, gör det enkelt. Vi gör det för komplicerat för många gånger. Livet och företagen är mycket, mycket enklare än vad vi tror många gånger.
Under de här åren som du har varit vd nu och haft en chefsposition, hur har ditt ledarskap utvecklats under den här tiden?
Jag har väl i och för sig med tiden också plockat upp ganska mycket verktyg som jag har lärt mig, sett, förstått. Sen är det väl bara för mig själv att använda dem för att förstå omvärlden egentligen. Jag tror det viktigaste biten jag kanske har gjort det är att jag har kommit med till acceptans och insikt att vanligt folk är inte som idrottsfolk.
Nej.
Det är väl den viktigaste insikten jag har gjort.
Mm. Något mer?
Oj.
Om du jämför var du står idag när du började som din första dag som chef, Micke, du satte dig där i vd-stolen. Då tyckte du att dit så här ska driva detta mot vad du tycker idag?
Ja, där har jag samma problemställning som det jag stod inför när jag var ny cyklist. För problemet med, eller nackdelen med att vara etablerad och vatta länge, de började sätta begränsningar. Så jag ser det som något negativt där, erfarenhetsbiten. Mm. Erfarenhetsbiten hjälper det förvisso att klara kända problemställningar mycket mer. Men det begränsar det också väldigt mycket. Mm. Så på ett vis så är det att ha väldigt mycket drive och lagom lite kunskap hjälper att våga göra de saker som ingen annan vågar.
Mm. Det är intressant. Du har jobbat även, var det 4 år i Holland?
Jajamän.
Och även i Norge en sväng. Fick du anpassa ditt ledarskap när du jobbade i de 2 länderna? Vi kan börja med Holland.
Ja, Holland. Men jag tror att det är viktigt att tillägga att tiden i Holland, då var jag, som titeln hette, Director Strategy and Business Development för hela Europa. Mm. Så att egentligen kan man säga att under mitt ansvar där låg ju affärsutveckling, strategi, affärsutveckling för hela Europa. Och de som så sett rapporterade in till mig, det var ju motsvarigheten till vad jag är idag. Det var ju vd för småkoncerner runt om.
Mm. Det var inte bara holländare?
Nej, det var det definitivt inte. Det var hela Europa, hela spannet. Och då är det också så långt ifrån den operativa beslutsmakten. Och det var som min chef som rekryterade mig då, han kände mig väl, han sa det till mig: Mikael, då måste du tänka på att nu är det inte du som tar besluten, pekar med hela handen längre. Du måste leda människor som är ledare, du måste lära dem, alltså du måste se hur du påverkar dem till att förändra sitt beteende, tankesätt, så att de i sin tur kan ta de operativa besluten.
Hur var det?
Det är ett politikerjobb skulle jag vilja säga.
Okay.
Det var väldigt, väldigt intressant för det satte mig på helt andra utmaningar att jobba på ett annorlunda vis. Mycket mer tålmodighet. Mm. Väldigt frustrerande måste jag säga. För att när man ser en möjlighet så vill man peka med hela andra, just do it. Det är det här du ska göra. Mm. Men jag hade inte det mandatet och det var inte så jag skulle jobba. Utan det handlar om att hjälpa dem att förstå själv.
Mm. Men det var en lärorik tid?
Mycket, mycket lärorik tid.
Vad lärde du dig mest?
Nej, men det är nog så att säga att det här med att påverka, låta tiden ha sin gång, jobba mer strukturerat, jobba systematiskt, liksom, rent strategiskt, liksom när du gör en strategi för en marknad, att verkligen titta på alla element i de olika marknaderna, de olika beteenden, de olika kunderna, de olika kulturerna som kan finnas, de enskilda företagens olika enskilda problemställningar. Mm. Sätta ihop alla de här parametrarna och dra konklusioner av det på ett högre plan. För att sedan få någon konklusion och gå ner på ett kanske mer strategiska action, så att då behöver vi göra det här. Mm. Och det är vi fortfarande, då bör vi toucha på det operativa ledarskapet, men vi är fortfarande en bit ifrån. Mm. Och det är egentligen där min resa slutar, men det, att leda andra ledare till att förstå de här bitarna, så att du till sist kommer ner och får dem att förstå att så här bygger vi det, så här ska du se det, för detta är de logiska, strategiska riktningarna. Mm. Och sen får man lämna dem med de operativa besluten att genomföra det själv. Mm.
Det här är väldigt intressant. Vad för någonting tog du med dig då i den fasen från din tid som cyklist, när du hade erfarenheten av stallledare från olika länder i Europa där du cyklade? Fanns det någonting där?
Ja, men det definitivt, för då kommer vi in på det här med landskulturella skillnader som inte nödvändigtvis företagskulturella skillnader, men du har ju väldigt olika kulturer i olika länder, om vi kallar det här stereotyper. Mm. Den fransman är en fransman, italienare spanjor. Alltså det är helt olika kulturer i de olika länderna, och beroende på det så får du ju anpassa dig och hantera människor, prata med människor på olika vis, jobba med dem på olika vis och anpassa dig, och sen också förstå att när du säger någonting och kommer överens med någonting med en svensk, ja, då har du kommit överens om en sak, men har du kommit överens med en sak med en fransman, så behöver det nödvändigtvis inte betyda att de
Gör så.
Nej.
Exakt. Nej. Och gör men här måste du haft en jäkla nytta av hela din cykelkarriär i och med att den var så internationell.
Ja, men definitivt. Va? Mm. Så är det. Så att det är det här sociala spelet som finns i de olika länderna. Hur du har olika kodex till rätt och fel, allt detta.
Dina personliga egenskaper och karaktärsdrag som person, känner du att du är svensk i det sättet, eller känner du att du är mer kulturellt, ligger närmare någon annan nationalitet i den här typen av frågor?
Jag är väldigt osvensk faktiskt. Det finns, jag har fått tre omdömen egentligen kan man säga, att det finns de som säger att mitt direkta ledarskap är väldigt danskt. Mm. Det var någon som sa jag är en dansk i en svensk kropp. Mm. Sen finns det de som kallar mig tysk i mitt ledarskap. Okay. Och mitt agerande är väldigt italienskt. Det vet jag att de som inte lär känna tag i, att de tycker att man blir kanske lite mer, om man säger högljudd, men mer direkt, konfrontativ i sitt sätt att prata, lite yviga kroppsspråk, allting som en italienare är jämfört med svensk.
Kan man säga att det här kommer, vi har pratat om de här, touchat det här hela vägen här i det här samtalet, känner du att det kommer redan från din barndom och hela vägen fram, och även din tid som cyklist har påverkat detta, eller vad tror du det ligger i botten här?
Nej, jag tror det är inte min barndom som har påverkat detta, för då hade jag fortfarande varit en blyg och tillbakadragen liten pojke som satt i ett hörn. Mm. Vilket jag är förvisso i sociala sammanhang. Mm. Så det är en väldigt, väldigt stor skillnad på den Mikael Andersson som du ser i privata sociala sammanhang mot den företagsledaren du ser.
Mm. Vad är det som har präglat dig till att bli den som du säger att du är?
Prestation.
Prestation, driven, ja, kraften.
Driven, att vilja förändra, vilja förbättra, vilja vara bäst.
Och var har du fått den ifrån?
Ja, men den har ju kommit någonstans. Alltså, från början var det ett behov, om jag pratar från barnsben, så var det ett behov av att lyckas. Behov av för att synas, bli sedd. Under tiden så gick det mer och mer över till att jag vill utveckla mig, förstå hur du systematiskt utvecklar dig själv. Mm. Och du skapar mer och mer ett självförtroende i dig själv och ditt sätt att jobba. Och förstå att du kan. Mm. Och det är där man kan säga att självkänsla, att tycka om sig själv. Det är ju inte nödvändigtvis detsamma heller som självförtroende. Nej. Men att veta att du kan. Och så är det också att det finns, jag vågar nästan säga att det är inte många områden som jag säger att jag inte kan. Nej. Jag till exempel byggde mitt eget hus hemma för 10 år sedan. Mm. Hur svårt kan det vara? Går bilen sönder med ett hus, är väl bara plocka ner den. Eller vad det må vara. Va? Alltså, kan någon annan så kan du. Mm. Så enkelt är det.
Det är bra. Du, vi backar bandet lite. Vi pratade om Holland där, din roll. Sen var du i Norge också. Mm. Hur upplevde du den delen av tiden med Norge och den kulturen som finns där med normen?
Nu ska man ju säga också att var i Norge en tid, jag var helt i Norge en tid, och jag är fortfarande vd för Nostal Tynplatta som är det norska bolaget. Så jag är idag vd för 3 olika bolag, varav ett är Nost. Och Norge är nog det land som på många sätt och vis är mest likt det svenska, om man säger i personlighetsdrag, allt detta. Lite mer kosligt, lite mer gemytligt. De har det ganska gott upp och vi kan ha det bra. Mycket trevlig miljö. Jag gillar norrmännen väldigt mycket generellt sett. Sådär. Så på det viset så var det väldigt enkelt att komma in i det. Mm. Det som kanske kom som en stor överraskning, det är den stora skillnaden som faktiskt består i företags, alltså när vi börjar titta på regelverk och allting bakom. Mm. Där jag trodde att Norge var rätt likt Sverige. Mm. Men osökt kommer jag att tänka på Björn Rosengrens gamla citat. Att när han skulle köpa upp Telia, den sista sovjetstaten. Det är ett mycket annorlunda regelverk uppe i Norge. Med det sagt vill jag inte kalla dem kommunister eller sovjetstat. Det var inte mitt syfte med det. Men det är väldigt olikt i Norge som man måste beakta. Och det präglar att du måste också ha en annan typ av ledarskap där uppe.
Hur tacklar du det? Ja, fick du bli mer demokratisk, mer kommunikativ?
Nej, du måste alltid vara demokratisk och kommunikativ så tillvida att du måste ha medarbetarna med dig.
Självklart.
Och självklart var det som så att det som jag stod inför uppe i Norge, det tog ett gott stycke tid, som de brukar säga, att komma in i familjen. Och du måste vinna familjens förtroende innan du kan få organisationen med dig. Det tar ju mycket längre tid där uppe än vad du har gjort. För är du geschäftsführare i Tyskland, då är du chef, punkt, slut. Men i Norge skulle du vinna deras hjärta och förtroende. Mm. Och det tar ju mycket, mycket mer längre tid. Men så är det egentligen med alla människor. Varför du lyder order betyder inte det att de tror på dig och älskar dig.
Nej,
sen kan du inte som chef liksom ha inställning att du ska bli älskad. Men du måste åtminstone bli respekterad och måste tro på dig som ledare. Mm. Och det tog längre tid i Norge. Mm.
Jag har ju själv jobbat som fotbollstränare 3,5 år i Norge. Och jag håller med dig. Jag tycker att det är ett fantastiskt trevligt land. Otroligt socialt. Härliga människor och så vidare. Men det finns, jag kan bekräfta det du säger, absolut, i min erfarenhet också. Du, finns det något mer ifrån din cykelkarriär som vi kan säga att du har tagit med dig in i näringslivet, eller har vi pratat om det mesta?
Jag tror faktiskt att det som kanske har varit det viktigaste, det är att cykelsporten, om man inte är insatt i den, så kan det ju liksom kanske vara en väldigt tråkig sport. Man tittar på linjelopp, VM-linjelopp som pågår 7 timmar. Och så kanske de bara sportar sista 100 meterna eller avgörs på slutet. Mm. Och många funderar på vad hela fridens namn är förtjusning i detta. Mm. Och det var ju precis samma minne som jag gick på början. För jag förstod inte spelet bakom. Det är ett rullande schackspel med en enorm dynamik. Tänk dig själv att du har 200 personer som står till start. Allihop individer som allihop vill försöka hitta sina egna vägar till vinna tävling för sin egen del. Allihop av dessa 200, låt säga för enkelhetens skull att de tillhör 22 olika lag. Varje lag har sin taktik med sina stjärnor som vi har pratat om och sina teamledare. Och sen är det dessutom så att de här legosoldaterna, vissa bor i samma by, tränar ihop kompisar bredvid. Så att dynamiken i detta, att liksom förstå att hur kan jag manövrera utifrån teamets taktik, min professionella bit vad jag måste göra, men också tillgodose mitt egna intresse och samtidigt förstå alla andra koalitioner som kan tänkas finnas bland dessa 200 personer. Hur kan jag utnyttja och skruva på detta? Samtidigt som att hela detta schackspelet på 200 personer rör sig och förändras hela tiden, totalt dynamiskt, förändras hela tiden. Med utbrytning, attacker, man kör i kapp och det ena, andra, tredje. Vem känner vem? Vem jobbar ihop? Vem hjälper varandra? Vilka har gemensamma intresse? Vilka har konfliktintresse? Hur spelar jag mina kort? Och detta går fort. Och agerar du inte fort, snabbt och tänker rätt och har en klart för dig vad du ska göra, då blir det väldigt, väldigt jobbigt i benen när du ska köra kapp utbrytningen efteråt. Mm.
Och hela det perspektivet som du målar upp nu, det känner du att du har haft stor nytta av sen när du har kommit in i näringslivet och fått en vd-roll i stora bolag?
Jajamän. Och där vill jag gå tillbaka till Karl-Erik Pettersson som jag sa, som är en otroligt viktig mentor för mig själv. Han hade ett uttryck och talesätt, i början förstod jag inte det riktigt, men han sa så här till mig: Mikael, vad du själv ska göra, det måste du alltid fullständigt klart för dig själv. Mm. Men inte förrän du förstår vad de andra tänker göra som du kommer att vinna tävlingar.
Nej, ja, men det är bra. Du, vi går in på din roll som du har nu då idag i ditt företag här i Halmstad. Kan du berätta lite kort om detta företaget som du är vd på idag?
Vi är ett stålservcenter. Det betyder att vi är egentligen en länk mellan stålverken som vi har både i England och Holland. Och på andra sidan då svenska industrin. Och Halmstadbolaget som vi har här levererar otroligt mycket in till bilindustrin.
Tata Steel.
Tata Steel Europe heter vår koncern. Mm. Och merparten av våra produkter i Halmstad kommer från holländska Imo, den heter byn, som ligger strax utanför Amsterdam. Där kommer stålet ifrån som vi köper in. Vårt uppdrag här, det är liksom att lagerhålla, köpa in, lagerhålla. Och sen så pratar vi om slitta och klippa, det vill säga att man antingen skär man de här plåtrullarna på längs eller så klipper man dem på tvärs och platta till dem så de blir spänningsfria platta, om jag uttrycker mig så. Mm. Sen ska de ju gå vidare till en annan industri. Mm. Det kan ju vara i många fall Volvo eller underleverantör till Volvo som i sin tur tar den här plåtbiten och kanske trycker till den och pressar den så det blir en framskärm på en Volvo eller en tröskellåda. Eller det kan vara ett luftintag i en ventilationsanläggning eller någonting sånt.
Ja, men det är bra. Och i din vd-roll då i det här företaget, hur synlig är du då ute i organisationen?
Mycket. Jag är tyvärr inte ute i fabriken så mycket som jag skulle önska längre. Har inte hunnit det, men jag är mycket, mycket aktiv ner på detaljnivå. För att mitt ledarskap bygger väldigt mycket på att jag tycker om att förstå processer i bolaget, utveckla processer och utveckla saker. Ska du ha ett förtroende som ledare så måste du gissa rätt fler gånger än vad du gissar fel. Mm. Och det betyder att du måste faktiskt ha en detaljkunskap. Mm. För ska du kunna hjälpa en medarbetare på vilken nivå som helst att utveckla sig själv, utveckla sin arbetsroll och du ska guida och hjälpa den och förändra den för det den gjort i många, många år. Mm. Då måste du faktiskt veta vad den gör och förstå vad den bör göra istället. Mm. Och därför måste du tillbringa mycket tid med varje enskild medarbetare och sitta ner och prata med dem.
Mm. Är du också noga med att det här, du ska kunna ha en social relation i på golvet och så vidare? Kan gå ner och ta en kopp kaffe med dem klockan 2:30 och köta om någonting annat än jobbet? Eller hur ser du på det? Den typen av relationer med de anställda?
Jag är jättegärna vän med dem på jobbet. Mm. Jag tycker det är trevligare att jag är vän med dem, ta en kopp kaffe ihop med dem än att vi står och skäller på varann. Mm. Men mitt uppdrag är inte att ha gott om vänner socialt. Mitt uppdrag är att leda Tata Steel i Halmstad till det bästa möjliga resultatet. Mm, mm.
Och det finns saker där som kan gå hand i hand, men det finns också saker där som inte alltid kan gå hand i hand.
Kort sagt så är det så att gör vi saker ihop och vi är eniga och vi får det framåt, så halleluja. Mm. Men jag kan ju aldrig som ledare backa från konflikt.
Nej.
Måste jag ta konflikten så tar du den.
Jag är med på det. Ditt ledarskap då och din syn på hur företaget ska drivas. Hur känner du att du får den tanken till att spridas neråt i organisationen?
Nej, jag tror nog tanken finns där hela vägen, för jag har ju satt upp om man tittar på strukturen så har vi ju allting från dagliga möten som inkluderar samtliga medarbetare. Mm. Dagliga möten där vi pratar dagliga saker som kan konsolideras upp till veckovisa möten där vi jobbar utifrån, om vi nu pratar plan, do, check, act, alltså utifrån budgeten, vi har vår KPI och vi stämmer av varje vecka, vi tittar på highlights, lowlights och korrigerande åtgärder som vi i ledningsgruppen tittar på varje vecka. Alltså var du än är i detta så är hela systemet med att ständiga förbättringar och att agera på detaljerna, de finns ju närvarande varje dag för varje medarbetare. Mm.
Då är vi inne lite grann på det här med prestationskultur och så vidare. Och om vi fortsätter på det här temat lite som vi var inne på här nu, att sätta din prägel på kulturen i bolaget. Mm. Hur vill du sätta din prägel på bolagets kultur?
Ja, den blev en svårformulerad fråga, för att hur jag vill sätta min prägel på. Jag sätter den prägeln på företaget beroende på de utmaningar och problemställningar som vi har med företaget. Mm. Det präglas givetvis av den personen jag är som både person och hur jag leder och hur jag tänker. Mm. Det präglas av det. Men jag har inte så där direkt någonting att jag vill att det ska vara på en eller andra viset. Möjligtvis om jag skulle önska någonting, så vill jag ju att alla medarbetare ifrågasätter, förstår vad man gör, varför man gör det man gör, men också ifrågasätter, kan jag göra detta på ett bättre vis?
Mm-hmm. Hur har du koll på att det kvaliteten i arbetet och din tanke på hur bra och hur vi ska jobba, att det når ut till sista medarbetaren i företaget?
Det är klart, jag har inte kontroll på allting ut i sista detalj, men däremot så i och med att man jobbar, som jag sa, utifrån de dagliga möten, vi diskuterar egentligen varenda daglig problemställning som är utöver business as usual. Mm. I och med att de är uppe och vi jobbar med den enligt lean-principer med stor whiteboard där vi dokumenterar liksom alla avvik. Vi har vissa KPI och vi dokumenterar actions och allting. Så kan man också säkerställa att alla problemställningar som dyker upp också finns där på tavlan tills de är lösta borta. Mm.
Jag tänker på det du pratade om, men när du var din tid i Holland så kände du att där blev du lite mer ledare för de andra ledarna. Ja. Och det finns ju i din roll här också, att du blir ledare för andra ledare, om man säger marknad, försäljning och så vidare. Ditt tänk där i ledarskapet med att du ska sätta din prägel på hur du vill att saker och ting ska vara neråt hos undercheferna och så vidare. Mm. Det är så jag tänker lite. Kan du utveckla din tanke där?
Det finns ju, om man säger det området som jag är väldigt stark på, om man tittar utifrån de olika funktionerna, i försäljning. Mm. Och jag väljer ju också att ha ett antal lead by example, om man säger så. Det handlar faktiskt om, jag tycker det är fantastiskt spännande att kunna lösa den där kunden som ingen annan löser prisförhandling med. Eller den där reklamationen som ingen annan löser. Mm. Att faktiskt engagera med dem och som jag sagt, okej. Okay, Ge mig caset, lead by example, ner och så gör du det. Mm. Sen är jag väl kanske lite så att, och det kan man ju gärna ifrågasätta, jag kanske borde gjort det hand i hand med medarbetaren. Mm. Där är jag lite för mycket ensamberg och agera själv, men sen har jag den vid sidan och försöker också, som jag säger, att okej, okay, så här kan man göra.
Mm. Jag menar på det, absolut, det är spännande. Nu pratar vi om kommunikation neråt. Mm. Om vi tar kommunikationen uppåt mot styrelsen och så vidare. Mm. Hur ser du på den delen av din vd-roll?
Ja, alltså så länge som du skapar din egen frihet, och det gör du genom att hålla det du lovar och lova inte det du inte kan hålla. Mm. Det vill säga att gör realistiska planer och genomför det du har sagt och leverera på dem. Leverera helst alltid över vad du har lovat. Mm. Då skapar du ett förtroende uppåt, du skapar ett förtroende. Det gör ju att du sätter agendan när du har mötena med dem också. Mm. För det gör ju också att du själv bygger din egen agenda. Visa hur du jobbar med ständiga förbättringar i verksamheten och visa framdriften på dem. Och halleluja, den styrelse som inte tycker wow, han håller det han lovar. Mm. Lite grann som Trump, även om det är en annan karaktär.
Ja, det får man säga. Men du, om en styrelseordförande så klampar in på ditt område. Mm. Hur skulle du tackla det?
Ja, det beror på hur han klampar in. Vet han bara vad han pratar om, så är ju inte det en bekymmer.
Nej, men om vi säger att han pratar om någonting som du kan bättre än han, och där du känner att han är fel på det, men han är ändå väldigt, din ordförande.
Då är han väldigt, väldigt ute på hal is. Ja. Jag har inte jobbet för att ha ett jobb. Jag har jobbet för att utveckla saker. Mm. Jag vet vad jag pratar om. Jag blir gärna ifrågasatt och han får gärna förklara för mig, men då måste han överbevisa mig att jag har fel. Mm. Styrelseordförande eller medarbetare, I don't care. Nej. Ja, därför jag tar den fighten jag måste ta.
Mm. Det är bra. Du, vad är en bra prestation för dig?
Det beror väldigt mycket på vem individen det är som du ska bedöma.
Mm. Och en bra prestation ute i näringslivet hos en anställd som har ett jobb där han till exempel har ett försäljningsansvar. Är prestationen bara kopplad till siffror och försäljningsnivå och så vidare? Eller finns det andra värderingar i prestationen?
Nej, alltså jag värderar inte människor utifrån siffror så som det typiskt gör i sälj. Utan jag tittar faktiskt utifrån, för det första måste du titta på individen. Vilka förutsättningar har den individen? Vissa är supertalanger, andra har det lite grann svårare. Mm. Man måste faktiskt också titta på det faktum att det är egentligen, man säger resultat, om vi pratar om det, jag fick lära mig ganska tidigt, är bara en konsekvens av insats och kompetens. Mm. Så länge som individen gör sin insats och sköter sitt jobb, så är kompetenset mitt ansvar som ledare att säkerställa att han har. Och har han fått tillräckligt med kompetens, han gör sin insats, ja, du får ju bedöma det utifrån det. Levererar han inte det du hade förväntat dig, då måste du fråga dig själv, har jag gett honom förutsättningar för att kunna lyckas i detta? Men är det bara att vederbörande inte sköter sitt jobb och inte kommer drällande från 9:30 på dagarna, då är det ett helt annat samtal du tar med honom.
Ja, men det är jättebra. Du, vi pratade innan det här om att bygga ett cykelstall med olika hjälpryttare och stjärnåkare och så vidare. Du har ju också en väldigt viktig del i din roll som vd att rekrytera personal. Och exempelvis då att bygga en ledningsgrupp eller andra nyckelfunktioner. Hur tänker du vad som är viktigt i den rollen?
Oj, rekrytering. Det är förmodligen det absolut svåraste området som finns. Mm. Och rent generellt skulle jag säga, ligger över 50% lyckade rekryteringar i hit rate, då är det fantastiskt. Man måste ju komma ihåg en sak, att oftast när du går ut och söker människor ute öppet på en arbetsmarknad, så finns det en anledning att människor är ute och söker jobb. Mm. De riktiga superstjärnor som de du kanske vill hitta, de får du ofta handplocka. Mm. De måste du veta var de finns i en miljö, och du får hitta dem och handplocka dem.
Du måste helt enkelt värva dem.
Så kan man uttrycka sig i fotbollstermen, jajamän, så är det, va. Svårigheten kommer ju nämligen när du går med en öppen rekrytering. Du har ett behov. Du sätter upp vad det är för kravspes och alla de här bitarna. Men det är klart som är, det är ju ingen som går in på en jobbintervju och säger, fan, jag har rätt kast på det där och det fixar inte heller. Och ärligt talat, den biten är jag inte så duktig på. Nej. Utan på en jobbintervju så är det jättesvårt. Och för en sak är vad de säger, en annan sak vad de inte säger.
Mm. Men när du ska bygga en ledningsgrupp, vill du ha... Är det väldigt viktigt för dig med de mänskliga egenskaperna hos personerna eller i förhållande till de rent arbetsmässiga kunskapsdelen vad det gäller den så här fackmannamässiga arbetsuppgiften?
Ja, i och med att jag inte har någon utbildning av dignitet själv, så är det klart att jag är inte någon som säger att du måste ha en doktorsgrad eller vad det nu kallas när man går på universitet. Utan för mig så är det personen, individen. Jag tror väldigt mycket på det här jag pratar med vilja och vilja kompetens. Man kan också säga insatt kompetens, men vilja insats är ju samma sak, va? För att om du har 100% vilja så kan du flytta berg. Men har du 0% vilja, 100% kompetens, då kommer du ingenstans alls.
Nej.
Så jag tittar väldigt mycket på individen, att den vill något, att den är hungrig, att den är formbar, utvecklingsbar. Självklart vissa funktioner, typ en ekonomichef, måste du ha ett diplom. Du måste ha vissa basala kunskaper. Mm. En IT-tekniker, samma sak. Det är klart, det går ju inte runt, utan det måste du ha x antal utbildningar dokumenterat. Mm. Så är det ju. Men sen till sist, 20 sist, så är det ju individen. Att den är rätt, det är det viktiga.
Personligheten och drivkraften är väldigt viktig,
ja,
för dig.
Mm. Det är det.
Ja, men det är bra. Du, om vi säger att du har ledningsgruppen inte funkar som du vill och du har bestämt dig för att du ska byta ut ledningsgruppen. Mm. Hur gör du då?
Jag brukar inte byta ut folk i första hand, kan jag säga.
Nej.
I mina tidiga dagar, unga år, så var jag lite snabbare på avtryckarna. Tyckte att han eller hon är inte så jävla duktig. Ut med den, in med nästa. Där är jag definitivt inte längre. Därför att där är jag på den biten att det är mitt ansvar. Jag har rekryterat dem, jag har gett dem jobbet. Det är mitt ansvar att se till att de fungerar. Insatskompetens. Så länge som individen, vare sig det är ledningsgrupp eller längre ner, så länge som individen gör allt det som den kan utifrån det vi har kommit överens om och den förutsättningen den har, så är det faktiskt inte individens fel. Nej. Om det inte lyckas. Utan det är mitt ansvar som ledare att säkerställa att jag hjälper den antingen med stödfunktioner eller med utbildning eller vad det må vara.
Mm. Ja, men det är jättebra. Vi kommer in på nästa ämne här. Målsättningsarbete.
Mm.
Din erfarenhet och syn på att jobba med målsättningsarbete.
Jag är väldigt mycket fast upptagen av business as usual, som jag säger. Att du vet vad du har. För att det finns väldigt många som gör de här fantastiska hockeyklubbarna. Man gör en graf och så ska vi växa till himlen. Och vi ska växa 10%, 20% allting. Men om inte marknaden växer, då innebär det att då måste en konkurrent lägga sig på rygg och dö för att du ska kunna växa så mycket.
Mm.
Och jag tror inte på det, för jag tror inte att konkurrenter är så inkompetenta att bara lägger sig ner och dör bara för att jag vill mer.
Nej.
Utan för det första vill jag ha realistiska målsättningar baserat på vad är det vi gör idag. Och skulle du till exempel komma på sälj, om vi nu tar det som ett exempel, så är det så att om en säljare, säljchef kommer till mig och säger att den här kunden, vi ska växa med 10%, hur? Ja, men det ska vi bara, hur? Kommer det inte något vettigt svar på hur ska du differentiera dig mot dina konkurrenter i den marknaden? Har du förstått kundens specifika behov så att du kan göra en skillnad mot dina konkurrenter och vi verkligen kan det? Mm. Kan du det? Fine, då tror jag på det. Om inte så är det bara drömmar.
Mm.
För vet du inte hur du ska angripa det och du har en klar differentieringsfaktor, då är det bara priset kvar och det är jag inte intresserad av.
Nej, men det är bra. Hur jobbar du med konkret feedback för din personal?
Man kan säga så att min direkt rapporterande personal är min ledningsgrupp.
Mm.
Och i princip så kan man ju säga att den kommer ju nästan, jag höll på att säga nästan dagligen, automatiskt. Den kommer ju definitivt i samband med varje vecka när vi har veckuppföljning på de här målen som vi just pratade om. Mm. Har du satt dina mål, dina utvecklingsbitar, strategiska actions och dylikt, som är det ju de du mäter av på med KPI:erna varje vecka.
Mm.
Highlights, lowlights, vad går bra, vad går det mindre bra, vilka korrigerande åtgärder gör du, hur utvecklar du det? Mm. Och där kommer feedbacken tillbaks varje vecka hela tiden på det du ska jobba mot.
Mm. Men jag tänker, feedbacken kopplat till siffra är ju en sak, men feedbacken kopplat till arbetsinsats en annan sak. Hur jobbar du med den delen som är lite mjukare feedback?
Lite mjukare feedback, jag tror att det vävs ju in i de här bitarna också, men man kan säga att
utifrån, du förstår vad jag menar med mjuk feedback.
Jag vet precis vad du menar. Mm. Och det är ju så här att en gång i månaden så har jag individuella samtal.
Mm.
Baserat på de här förbättringsbitarna vi ska göra, de resulterar ju i en individuell projektplan eller utvecklingsplan för varje individ. Mm. De är dynamiska, de ändras ju allt eftersom vi jobbar med dem. Mm. Och de vill jag gärna ha en genomgång på en gång i månaden. Mm. Och på den så ger du både ganska konkret hård feedback utifrån projektet. Men det innebär ju också att okej, om jag nu går tillbaka till det jag sa, att kompetensen är mitt ansvar som ledare. Det är klart, då kommer du in på de mjuka bitarna. Mm. Där du kanske pratar med Kalle eller Pelle eller vad han kan heta nu. Liksom, ja, men om du hade tänkt så här och hur agerar du i de här situationerna? Där du kommer in på hans arbetssätt, hans tankesätt, förhållningssätt till det. Mm. Och ge lite tips och tricks och råd och diskutera vad han ska ändra på som person. Mm. Den kommer ju naturligt varje månad i den processen. Därtill har vi ju sen den formella utvecklingssamtalsprocessen som vi har en gång om året med uppföljning halvårsvis. Mm. Men det blir lite kaka på kaka.
Det blir kaka på kaka.
Ja. Mm. Men den är formell i tatt och så det är bara att följa.
Du, det är väldigt bra. Din egen utveckling som chef i näringslivet, för din personliga utveckling, hur har du arbetat med den för att du själv ska känna att du tar steg och blir bättre hela tiden successivt som ledare och coach i näringslivet i ditt företag?
Tata har ju väldigt, väldigt mycket utveckling. Alltså precis som jag jobbar på detta viset med mitt team nedåt, så har jag ju chefer som håller två gånger om året strukturerade utvecklingssamtal med mig. Mm. Och också ratear mig, bedömer mig vad de tycker bra och dåligt. Mm. Och sen baserat på det så sätter man också upp utvecklingsplaner. Det vill säga att vi får ta en uppsjö av utbildningar. Mm. Och det är klart att i samråd med min chef så väljer man, okej, den här utbildningen kan vi titta på, här kan man utveckla sig på det och det. Mm. Så det har ju funnits både de här strukturerade utbildningarna, men det har ju också funnits inslag av rent personliga mentorskap som man kommit överens med sin chef som bolaget har stöttat mig med.
Mm. Där känner du haft utbyte av det med mentorskap och så vidare på olika sätt?
Ja, men det tycker jag, va? Och jag tycker mentorskap, ibland gör man det här för komplicerat också. För bara träffa en annan människa, precis som vi träffas idag, utvecklar jag mig själv som, för bara ett samtal, en dialog, när du möter andra människor och känner på dem och diskuterar saker. Utveckla dig om du är öppen och lyhörd för det.
Jag håller med dig 100%. Har du några andra vd:ar på andra företag som du utbyter erfarenhet med och träffar och så vidare, eller?
Jag är ingen stor nätverkare, det kan jag väl välja säga. Att de här klassiska, nu ska jag inte nämna namnen på de nätverken, men jag har ju försökt delta i ett par stycken. Men jag är ingen stor förespråkare för dem, för de handlar ju mest om att gå dit och dunka vann i ryggen och berätta hur jävla bra man är och försöka positionera sig för nästa jobb. Ja. Så det utvecklar inte mig och således inte mitt eget företag. Utan det är...
Men inom andra, på några andra former?
Nej, inte direkt.
Inte direkt så, på det sättet. Nej.
Sen har jag förvisso en del andra kontakter, men de kommer ju, och det är folk som jobbar i näringslivet och sånt, men de kommer ju mer via den, kan man säga, privata sfären, där man kan prata med andra människor som jobbar i företagsledande positioner, men de är ju inte formellt via jobbet, om man säger.
Nej. Om man tittar lite grann på vad idrotten kan lära sig utav näringslivet och vad näringslivet kan lära sig utav idrotten, vad har du för tankar där?
För det första kan man ju säga, vad kan näringslivet, för det är väl ofta där man pratar, vad kan näringslivet lära sig av idrotten? Ja, det är sluta upp och acceptera underperformance. Mm. Sluta upp och hålla på med promotions baserat på att vi kompisar och vi går på samma klubb ihop eller vad det nu kan vara för någonting. Titta på performance och vad som driver och utvecklar ditt bolag och promota människor utifrån vad de levererar till bolaget och inte hurvida du gillar deras färg, form, utseende eller kön.
Nej.
Mm. Jag tror det är det viktigaste, och sen också att påskynda, acceptera liksom inte, och där får jag nog ta ett citat från en person som fanns med mig för många år sedan och en kort tid, det var en ekonomichef jag hade som när jag drev på med lite utvecklingar som tyckte att men varför ska vi göra det här, varför ska vi ändra på allt detta, vi har det bra som vi har det. Där mitt motsvar blev, varför vi kan göra det bättre, varför ska vi inte ändra på oss? Jag tror detta är jätteviktigt, att liksom att alltid våga ifrågasätta. Man måste inte vända upp och ner på allting. Nej. Men våga ifrågasätta, våga utveckla, våga se om du kan göra saker bättre. Acceptera inte det kognitiva beteende som alla människor har, så har vi alltid gjort. Och söka lösningar, det är du alltid gjort. Hitta nya vägar, våga utveckla, pusha. Ja.
Det är spännande. Och om vi vänder på frågeställningen.
Vad kan idrotten lära ifrån näringslivet? Ja, i vissa fall är det ju kanske vara lite mer professionell och inte... Jag vet inte, var lite mer formella roller. Det tror man får titta på vilket plan du befinner dig. För det är klart att vara idrottsledare för ungdomar ska vara familjärt. Det ska vara kul ihop, kompisar ihop och trivas och låta barnen utvecklas på barnens villkor. För det är de vill och drömmer om. Pratar vi professionell idrott så är det en helt annan nivå. Va? Ja. Så jag tror att idrotten är en väldigt bred skara däremellan. Jag tror att kanske det rådet jag skulle ge till idrotten generellt, det är det fenomenet som vi har sett i svensk idrottsrörelse under de sista 10-15 åren, att vi har alldeles för mycket medelålders gubbar som ska förverkliga sig själv. Mm. Det är inte framtiden.
Nej.
Satsa inte på uttjänta produkter, satsa på de nya som ska göra morgondagen.
Mm.
Ja, och lägga resurserna.
Och då är jag faktiskt inne på den sista frågeställningen här, och då kommer vi tillbaka lite grann till cykling igen. Som avslutning här, Micke. Du har ju då också haft lite ledarroller inom cyklingen parallellt under tiden här som du har haft framgång i näringslivet. Du har jobbat lite som tränare, du har jobbat lite som mentor och du har dessutom två barn som cyklar. Berätta lite om den här delen av ditt liv.
Tidigt kan man säga att det var ju strax före jag blev professionell. Då startade jag ett cykellag ihop med en annan kille uppe i Västerås som har kommit att bli Sveriges mest framgångsrika amatörcykellag någonsin. Mm. Team Isostar hette vi då. I det laget så är det också så att där var ett antal killar som jag... Ja, vi blev ju kompisar, vi jobbade ihop, vi cyklade ihop, vi tränade och allting. Jag insåg efter ett tag att jag kunde... Jag trodde att det jag kan ju alla andra. Mm. Men jag insåg efter ett tag att jag kan ju otroligt mycket mer.
Mm.
Och så började jag hjälpa dem med träning, utveckling och allt detta. Och det har ju kommit att bli så att fem stycken av dem kommer ju också bli World Tour-proffs. Så den här generationen som vi var och de jag tränade och utvecklade är ju den absolut mest framgångsrika generationen i svensk cykel.
Mm.
Sen kan man ju säga, sen hade jag en period när vi drev teamet, vi cyklade ihop och vi tränade, vi utvecklades, vi blev superduktiga. Och allihop. Och sen efter detta så valde jag att nej, det där vill jag inte hålla på med längre. Utan tänkte jag, nu sköter jag bara mitt eget cyklande. Och sen strax efter, precis efter jag slutade cykla, då kom det upp en juniorpalt, juniorkille till mig. Och jag hade sett honom på en cykeltävling, han var ju duktig alltså, det var ingen snack om det. Thomas Lökvist hette han. Och kom och ville ha hjälp med träningsprogram och dylikt. Och jag var lite grann trött på alla de här som bara vill tro att det bara genvägar livet. Som bara, ja, får jag bara hjälpa någon som varit duktig, då kommer jag också utveckla mig. Så jag var extremt avvaktande och sa, men det är fair enough Thomas, jag kan hjälpa dig och svara på lite frågor. Men jag tänker inte lägga upp din träning, jag tänker inte lägga upp träningsprogram och göra allt det där, det får du göra. Men har du frågor ska jag svara på dem. Thomas tog ju hela handen kan man ju säga. Så vi är ju än idag, detta är ju gud vet 20 år sedan. Vi är ju än idag bästa vänner. Vi pratade i snitt 2-3 timmar varenda dag om träning och utveckling. Jag kommer göra i princip allt för i hela hans karriär. Va? Så att det som jag tycker har varit fantastiskt med detta mentorskapet är att utveckla också personliga relationer. Thomas är idag företagsledare på ett bolag sittande i Gotland.
Mm.
Och tagit sig samma resa. Det som han brukar säga att skillnaden på oss det är 10-15 år mellan. Annars har vi gjort samma sak.
Mm.
Och det är fantastiskt liksom att kunna jobba med de här individerna som vill ganska mycket där du kan känna igen dig själv.
Mm.
Och där kan man ju toucha på, om jag säger barnen, ja det är mina två barn. Men när jag ser på de två som cyklister så är de mina två adepter precis som Thomas var.
Mm.
För mig är inte de barn, även om det kommer från samma kött och blod. Utan för mig är det två individer som jag hjälper vidare sin karriär också.
Mm. Mm.
Och det som blir fantastiskt som idrottsledare att hjälpa till helt ideellt och bara lägga all sin kraft och själ i det. Mm. Det är en möjlighet att få återuppleva sitt eget cyklade, sitt eget liv en gång till via andra.
Mm. Och det här är ju väldigt speciellt just den, kan man säga, att relationen då att du kan se på dina barn å ena sidan som dina barn och å andra sidan som adepter. Mm. Hur har det varit då när du har en son och en dotter som båda cyklar idag när de kommer? Pappa, jag vill börja cykla. Hur, och sen har du hjälpt dem under den resan. Mm. Hur har den resan varit att vara så här idrottspappa?
Nej, alltså det, när de började, det var ju sonen min, jag tror han var 8, när han ville börja. Liksom, jag var totalt avvaktande. Jag hade ju dessutom ganska mycket på jobb då också. Mm. Va? Jag var totalt avvaktande, helt emot det. Och jag sa inte nej, men jag var helt emot det. Så det var ju min hustru som tog med dem på cykelträningen. Och det var ju bara Andreas i början. Och jag höll mig borta i flera år faktiskt från detta. Mm. Och det är av flera olika skäl. Dels så var jag ganska trött på mitt eget idrottande. Jag ville inte tillbaka till det. Plus att jag tyckte inte om att de gjorde, valde samma idrott. För att det är en förbannelse för en idrottsindivid att växa upp och alltid bli jämförd med sin pappa.
Mm.
Och jag vill att de ska kunna vara individer, stå på sina egna ben, göra sina egna saker, vad de än gör lyckas, utan att alltid bli jämfört med vad pappa har gjort.
Förstår vad du menar. Och sen, men sen har det blivit en väldigt positiv resa ändå. Hur har det varit att vara tränare slash pappa där för dem?
Ja, men det har ju varit en resa. Alltså de första par åren, jättespännande, jättekul. För att det är klart att de första par åren så var det enkelt, för att du vet ju det med små barn, då är pappa världsbäst.
Mm.
Man kan allt, veta allt. Sen så kommer det den här perioden när fan, pappa begriper ingenting. Nej, för det är ju bara en morsig gubbe liksom.
Mm.
Och det går sen över i en annan mognadsgrad till att ja, men okej, det är fortfarande min pappa, men killen kan någonting också, eller gubben kan någonting också, va?
Mm.
Så att du kan få en tvåägar roll. Men jag tror det svåraste har varit för mina barn att leva med detta. Därför att jag har haft många gånger svårt när jag varit på cykeltävlingar där jag har sett mig själv som ledare.
Mm.
Barnen har kommit till mig och kanske varit besvikna. Och de, som min son har uttryckt vid något tillfälle, men pappa, jag vill bara ha min pappa nu.
Mm.
Medan jag inte har fångat signaler riktigt, utan jag har varit ledare.
Mm.
För att det är en jättesvår balansgång. För att det är klart att som pappa är det mer kanske att du måste vara... Ja, du måste vara mjukare, du måste vara annorlunda, så är det ju.
Mm.
Det kan ju alla, om vi nu pratar näringsliv, det begriper ju alla också. Du kan ju inte ha hustrun och barnen på jobbet, det blir inte riktigt samma relation som du har med en annan anställd.
Nej, men det här har varit utvecklande för dig?
Mycket utvecklande och jättekul. Och inte minst är det ju så här också att den relationen det har gett med mina barn, det är ju helt makalöst alltså.
Mm.
Att ha så extremt tajt relation med en dotter på 19 och son på 21.
Mm. Mm.
Och framförallt cykel är en fantastisk sport, för du kan sitta sida vid sida och träna ihop.
Mm.
Jag tänkte hur många timmar som jag har fått med mina barn sida vid sida på en cykel.
Mm.
Och kunna prata om allt möjligt.
Mm. Mm. Ja, men det är kul och det går bra för båda två. Mm. Det är roligt.
Mm. Mm.
Härligt. Du, tankar om ungdomsridåt rent generellt?
Rent generellt, om jag ska nu göra något, höll jag på sig kontroversiellt statement, så är det kanske det som jag vänder mig mest emot i dagens debatter. Det är att det diskuteras otroligt mycket, att det är så fult med allting man kallar elitidrott.
Mm.
Men man förstår inte skillnaden på tvång och styrning. Utan man tycker bara för att barn tränar mycket. Om jag tittar in i mig själv och mina egna barn, otroligt drivkraft, vill otroligt mycket så länge som individen vill själv. Så är din uppgift att styra, hjälpa, stötta och utveckla dem. Mm. Om ungen vill träna så den kräks, ja, men låt den göra det.
Mm.
Ett barn kommer aldrig krossa sig själv, utan när den är trött så lägger den sig ner och somnar.
Mm.
Hjälp den, stötta den, låt den göra vad den vill.
Mm.
Men det är klart att om idrotten, ungdomsidrotten består av tvång och piska och allt detta, men då är det en helt annan sak.
Mm.
Men debatten i Sverige har kommit att handla om att det är fult med ungdomselitidrott, mm. vilket är ett fundamentalt fel. Det är ganska många människor som inte vet vad idrott är, som uttalar sig om detta.
Mm.
Tragiskt, som jag säger.
Ja, men det är väldigt intressant. Du, tiden går. Det sista ämnet där skulle vi kunna utveckla ytterligare, men jag tror vi stannar där med det. Det har varit ett otroligt intressant samtal, Micke. Det har varit en ära att träffa dig och få ta del av din stora erfarenhet, både som cyklist och som framgångsrik vd i näringslivet. Vi sitter här nu på Hallandia i Halmstad och tittar ut över Nissan, och det är härlig miljö här i Halmstad, och jag förstår att du trivs bra här. Det är alltid lika trevligt att komma till Halmstad. Stort lycka till med allt du förtalar i framtiden, och stort tack för att du ville ställa upp här i Coach Meet Coach.
Jag tackar jättemycket för det, och jag skulle egentligen vilja säga avslutningsvis också att jag tycker detta har varit jättekul. Det kanske finns de som tycker wow, vilken ära. Jag tyckte bara det var ett kul, ett trevligt samtal. Och skicka med en annan sak till alla andra också där ute, att Man är bara sig själv. Och bara för man har varit företagsledare eller är företagsledare och varit idrottsman. Man är bara en människa. Och det jag har gjort, det kan alla andra göra. Det handlar bara om du vill och du vågar själv.
Vilja och drivkraft. Och ja, det är väl kanske det som symboliserar dig mest av allting. Det är den otroliga drivkraften och vilja och sträva efter att komma framåt hela tiden. Stort tack Micke och lycka till i fortsättningen.
Tack själv. Tack så mycket.
Ciao.
Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödja utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Ha det bra!
En poddproduktion av Fredag.